Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Och varmt välkomna till Nyhetsveckan 99. Hej på dig Maria.
Hej på dig Ingrid. Hur är det i sommarhettan?
Ja, det är inte så hett längre. Den här veckan har det ju varit ganska tråkigt väder, mulet och regnigt och sådär.
Jag tycker det är väldigt kvavt i alla fall här i Trelleborg. Fastän det är mulet så att det hade gärna fått regna för min del. Och åska lite så att det lättar upp. Det är väldigt så här.
Ja. Du, nyhetsvecka 99. Nästa gång blir det 100.
Härligt.
Och det heter polisinfiltrationen. Och det är ett mycket allvarligt ämne som vi ska diskutera. Vad det är egentligen som har hänt med svensk polis som vi ser då manifesterat i den här polislisa. Så ska vi också prata om Mogge Hjärta Annika. Kan vi inte låta bli och ha lite roligt åt. Och gårdagens sensationella nyhet. Ghislaine Maxwell är gripen. Vad kommer det att betyda?
Det är så spännande.
Ja. Men vi har ett gäng platinasponsorer. Och de är som följer Makarna B. Kerstin skriver gåva till de bästa journalisterna. Annette S skriver hälsningar. Magnus, gåva, tack för allt. Adoptera mig, eran cyberson. Hur roligt, jag tänkte faktiskt på honom bara för några dagar sedan. Jag tänkte, jag undrar hur det är med vår cyberson. Vad länge, länge sedan vi hörde något från honom, men det gjorde vi nu.
Vår cyberson som är i samma ålder som vi, vad vi kan gripa. Ja, det är mystiskt. Tack Magnus.
Ja, Maj skriver till försvarsfonden, skickar en jättefin slant. Sen hade hon skickat en extra slant också som ligger bland övriga i remsan.
Tack snälla Maj.
Gertrud skriver, för er, för Sverige, jag sviker aldrig mitt land. Mycket bra Gertrud. Och vår älskade Elisabeth Majs skriver, från Majs till bästa journalisterna, kram. Och så har vi Niklas och Magnus. Stort tack till er alla. Och tack till alla ni andra som har skickat lite mindre summor. Ni kommer förstås upp i remsan.
Som vanligt. Och nu tänker vi så här. Eftersom det är nyhetsveckan nummer 100 om en vecka. Så vill vi uppmana er att swisha en hundring.
Det kunde väl vara lämpligt. 100 spänn i program 100. Så ska vi se om vi kan få fart på det. Och även alltså ni som inte brukar donera kan väl ta och swisha en liten hundring.
Ja, gör det. Vi måste fira lite. Vi får se vad vi kan hitta på för festligheter nästa vecka. Och jag vill också som vanligt påminna om att man kan bli månadsgivare på Donabox. Och då kan man till exempel bli det på 100. Det är det många som är och en del är månadsgivare på lite mer och jag har tänkt på det lite synd om de som är månadsgivare på alltså större summor men inte kommer upp i platinabeloppet. Vi har ju några sådana som ligger på 300, 450 och så vidare. Men hur som helst så är det väldigt bra just det här konceptet med månadsgiveriet. Så vi vill verkligen uppmana er att hoppa på det coola, häftiga tåget där alla balla människor är med. Och all info finns ju såklart på ingridomaria.se.
Ja, då går vi in på den riktigt intressanta nyheten att Ghislaine Maxwell greps igår. Tydligen är det så här, jag har ju lite fågelkvitter då för det här har ju engagerat hela fågelvärlden kan man säga.
Och då kanske vi bara ska berätta att fågelvärlden, det är då Ingrids hemliga källor inom olika typer av säkerhets- och underrättelseverksamhet.
Ja, det är helt riktigt.
Vi har ju en del nya tittar på YouTube nu, Inge. Så
ja, just det. Det går ju bra för kanalen Hopp för Sverige. Plötsligt så har vi hoppat upp där, så att vi vet ju inte hur länge YouTube låter honom hållas. Men det är kul så länge det bara. Ghislaine Maxwell var ju alltså kumpan till Jeffrey Epstein. Och kallades ofta hans bordellmamma och sådär. Och sedan Epstein greps så har hon varit försvunnen. Och det har gått rykten om att hon har synts i Paris och i Israel och i England och ja, i stort sett över hela jordklotet. Men enligt fåglarna så har hon hela tiden befunnit sig i USA. Alltså de hade koll på henne i början, men sen lyckades hon försvinna, gå under radarn. Men de kände ju till att hon hade köpt den här stora gården i New Hampshire, ett jättegods liksom. Så de har haft span på det. Hon hade visserligen köpt det via Bulvan, men du vet, sånt där kan ju de.
Hon hade betalat $1 million kontant, ja. Spårde jag.
Jag såg det. Så de har haft span på detta hus länge och där har hon inte varit förrän tydligen bara tills för några dagar sedan när hon plötsligt då flyttar in. Och om då detta beror på att hon har trott sig ha beskydd från de högsta i samhället, och då pratar jag inte om Donald Trump utan om globalisterna, eller om hon blev helt enkelt lite övermodig för att hon hade lyckats hålla sig undan så länge. Det är ju faktiskt snart ett år sedan Epsteins påstådda självmord. Det vet vi ännu inte, men enligt rapporterna så motsatte hon sig vilt att bli gripen. Så det är inte så att hon redan har gjort någon uppgörelse. Och de har faktiskt erbjudit henne en uppgörelse, men det har hon varit helt ovillig till. Så det lär inte vara så att hon har fått någon uppgörelse nu, utan hon greps mot sin vilja.
Ja, och då är det ju det här, vi lägger ju lite länkar till er i videons beskrivning som vanligt, så att ni kan själva kolla upp mer om det här. Men väldigt många har svårt att fatta. Vi kollade Duran bland annat igår. Då har man väldigt svårt att fatta varför i hela fridens namn befinner hon sig i USA. Hon har ju siktats då, påståtts i Paris bland annat. Och det hade ju varit mer logiskt för henne. Som är då, hon har alltså en fransk mamma och en brittisk pappa. Hon är alltså då också fransk medborgare. Det hade varit mer logiskt för henne att stanna kvar i Frankrike, för de lämnar nämligen inte ut sina egna medborgare.
Nej, så men jag tror att hon kunde inte ta sig. Hon lär ha tre pass och jag antar att det är ett brittiskt, ett franskt och ett israeliskt. Mm. Men där har naturligtvis, hon har inte kunnat flyga ut från någon flygplats i USA, för då hade de ju hittat henne. Nu har hon ju i sig själv då flyger, hon har ju helikopterpilotlicens. Ja.
Och ubåtskapten är hon också.
Ja, ni måste se den videon här som vi länkar till, som heter Vem är Ghislaine Maxwell? Mycket spännande, 17 minuter lång.
Gör det. Man kan ju bara snabbt konstatera när man ser, det är en väldigt duktig kille som heter Jay Myers som gör de här väldigt spännande dokumentärerna. Man kan snabbt konstatera att hon är ingen vanlig societetsdam, om man säger så. Hon har en väldig massa kunskaper och special egenskaper som gör att man nog med ganska gott fog kan misstänka att hon har tillhört någon eller några underrättelsetjänster, vilket ju även hennes far, tidningsmogulen Robert Maxwell, gjorde. Mm. Så att hon kommer från en känd spionfamilj, kan man säga.
Ja, och mycket tyder väl faktiskt på att hon var inte någon underhuggare till Epstein, utan hon var kanske snarare hans handler, som man kallar det.
De ska ju då ha träffats i början på 90-talet av en slump på någon sån här societetsfest, och Ghislaine Maxwell ska ha varit den som introducerade Epstein i de rätta kretsarna, för hon hade de kontakterna. Hon hade kontakter med hela världens jetset, men det hade inte Epstein.
Nej, han var ju uppkomling.
Han var en ganska vanlig kille från Brooklyn. Mm. Det är det. Folk kanske inte förstår. De tror kanske att han är född in i en massa pengar, men så är det inte.
Nej.
Så att möjligen var hon den som rekryterade honom och handhade hans verksamhet medan hon själv fungerade mer som en puppet master i bakgrunden. Men vad är det nu hon är misstänkt för då, Ingrid? Varför har de gripit henne?
Ja, jag ska säga att jag har inte riktigt förstått vad själva misstankarna gäller, men det är ju det här som även han då var misstänkt för, att ha sysslat med sex trafficking av minderåriga flickor.
Mm. Ja, precis. Det är ju det att hon är, misstankarna mot henne gäller, vad jag kan inhämta, åren 1994 till 97, men det här är så pass allvarliga brott så det finns väl ingen preskription, kan jag tänka mig, i USA. Nej. På detta. Och hon riskerar, alltså, jag tror det var 30 års fängelse.
Mm. Och hon ska vara,
förutom det att hon då fungerade som någon slags bordellmamma, så ska hon själv ha deltagit direkt i själva övergreppen. Vilket flera av vittnena ju har berättat, att även hon deltog i de här sexorgierna, eller vad vi nu ska kalla det.
Ja, och jag såg BBC Newsnight från igår. De hade då intervjuat Alan Dershowitz, den här advokaten som ordnade den här sweetheart-dealen åt Epstein. Och han har ju även själv blivit uthängd som en som köpte sex av den här Victoria Guthrie.
Virginia,
just det. Ja. Och hon... Och han har ju nekat till det. Och han var väldigt kaxig i den här intervjun och satt och sa att ja, det blir ingenting med det här. Och det här, hon fick ju, för han förhandlade ju fram immunitet. Alltså när Epstein fick sitt löjligt korta fängelsestraff. Då fick
2008 han ju det, så, ska vi tillägga att det var.
Då fick han ju då släppte de ju allt det andra med löfte om att det skulle inte kunna tas upp igen. Och det gällde inte bara Epstein, utan det gällde fyra till, varav en av dem var Maxwell.
Mm.
Och han sa, ja, det är ju faktiskt, hon har ju redan fått immunitet för det. Och för övrigt så bla bla bla. Ja, han var väldigt kaxig. Men då säger flickornas advokat, någon kvinna vars namn jag nu har glömt, att nej, det gäller bara i Florida.
Mm. Lisa Blom heter hon. Men ja, nej, och sen är det så här, en annan intressant sak som man påpekade igår, det var att en av misstankarna gäller mened. Eller på två punkter, och det skulle kunna vara så att det upphäver det här immunitetsavtalet om det visar sig att hon har ljugit i polisförhör. Det är en ingång han har på detta. Och också som det konstaterades i ett litet klipp med vår favo Tucker Carlson i går kväll. Han intervjuade någon kvinna som väl har jobbat väldigt mycket med det här. Hon har skrivit en bok, så var det, just det. Hon konstaterade att i det här läget så har egentligen Ghislaine Maxwell ingenting för att tiga, om man säger så. Alltså, utan allting pekar på att det troligtvis i detta läget skulle vara mer fördelaktigt för henne att börja snacka, helt enkelt.
Mm.
Därför att hon är redan mordhotad av dem hon har grejer på.
Mm.
Så att det är inget skydd mot dem att hålla tyst. Däremot kanske hon kan chansa på att få beskydd av amerikanska staten om hon snackar.
Mm. Ja, men hon har då nu placerats i samma häkte där Jeffrey Epstein så mystiskt dog. Jag frågade fåglarna om det här också. Varför i herrans namn då? De måste väl ha superbevakning på henne nu i alla fall. Det kan väl inte hända samma sak en gång till. Och då sa fåglarna så här, det kan vara för att sätta psykologisk press på henne. Att det är just där. Så att hon börjar snacka så fort som möjligt. Men det går också rykten i fågelvärlden om att hon kanske kommer att drabbas av en hjärtinfarkt.
Covid-19, var det någon som sa? Ja, allt kan hända. Men jag tror ju nog att åklagarna och de rättsvårdande myndigheterna i USA satsar allt på att skydda henne. Jag tror de kommer att göra sitt yttersta för att se till att det inte händer henne någonting. Därför att hon är ju så att säga deras trumfkort i det här. Och åklagaren, som jag inte minns vad hon heter nu, det är en ny kvinnlig åklagare som håller i detta. hon var väldigt tuff på presskonferensen i sina formuleringar. Och intressant nog så tog hon ju även upp prins Andrew som har varit i hetluften vad det gäller detta och underströk än en gång att de vill verkligen prata med honom.
Han var väldigt välkommen att söka upp henne. Yes.
Ja. Jag vet inte, fåglarna är lite inne på att britterna kanske skulle kunna tänka sig att lämna ut honom om han inte vittnar frivilligt, eller?
Ja, det har glunkats om det, men då måste det komma en formell begäran ifrån USA, och han är ju i nuläget inte misstänkt för någonting utan han skulle ju då höras som vittne, så att kan man liksom begära någon utlämnare för att vittna som dessutom är kunglig? Ja, vi får
Nej,
väl se.
Det kan bli svårt, men vi kan väl vara eniga om att han sitter i den så kallade skiten i alla fall, prins Andrew. Ser inte så bra ut för hans del, även om han aldrig utlämnas eller åtalas eller blir inblandad i det här mer, så kommer ju, jag har svårt att se hur han skulle kunna återvända till sin kungliga gärning utan att bara låtsas som ingenting efter det här.
Nej, det tror jag aldrig Lilibet skulle godkänna. Men hon är ju gammal å andra sidan och kan inte leva för evigt. Ja, det är i alla fall väldigt spännande och vi kommer att fortsätta att hålla ögonen på detta. Och ja, hoppas att hon överlever.
Absolut, och hoppas att hon pratar. Det skulle vara väldigt intressant. Jag vill bara nämna att jag lägger en länk här i beskrivningen till min artikel. Jag har skrivit ett flertal artiklar om Epstein ju. Men jag vill framhäva den som handlar om Epsteins Sverige-kopplingar. Som jag var först med bland svenska journalister. För övrigt 2 veckor senare så kom Expressen på att de kunde kopiera stora delar av min artikel och skriva ungefär samma sak som jag hade gjort. Det är ju faktiskt svenska tjejer inblandade i detta. Det är ganska spännande. Och även en svensk ex-flickvän och väldigt hög profilerad societetsdam är inblandad. Så läs min artikel om det.
Mm. Ska vi nu gå över på lite kärleksskvaller?
Jag kan inte hålla mig allvarlig. Alltså jag bara ser de här två framför mig, Mogge och Strandhälskan. Det kom ju fram tydligen när någon hade fotograferat dem gåendes hand i hand i Visby, vad jag förstod.
Och det mest fascinerande med den bilden det var att han verkar faktiskt vara ett par centimeter längre än vad hon
måste vara jättekort då.
Ja,
alltså.
För han är ju typ 1,63.
Ja. Ja, visst. Nej, men som tjej kan man ju vara 1,60 eller så utan att det är sådär jätteanmärkningsvärt.
Men det måste vara väldigt kul för honom att egentligen få en kvinna som är kortare än vad han själv är.
Hon hade inga klackar på skorna.
Nej, men,
ja, nej, det är väldigt initialt så kände väl både du och jag ungefär så.
Ja.
Att det var en läskig tanke att de här två läskiga figurerna hade funnit varandra. Inte för att vi missunnar någon av dem kärlek eller så, men det var bara en sån liksom creepy grej. Att...
Ja, den mest obehagliga manliga politikern och den mest obehagliga kvinnliga politikern hittar varandra. A match made in hell. Men som sagt, de får ju gärna ha sitt kärleksliv. Men det som är kanske en positiv sak i detta, det är ju att om de fortsätter vara ett par så kan det hindra henne från att komma tillbaka som minister. Och det finns ju exempel på detta, till exempel när Ylva Johansson och Erik Åsbrink blev ihop och de var ministrar båda två, och för att inte hamna i någon jävsituation så fick hon avgå för han var finansminister så han var högre upp.
Ja, ja. De har separerat nu säger jag, eller sen
ja,
många år kanske.
Ja, tillbaka, men det senaste jag såg det var att de är fortfarande gifta, de har bara separerat, och hon sa i någon intervju att jag förstår inte varför folk är så intresserade av det här, han är fortfarande min älskare.
Nämen! Vad är det som händer? Jag såg rykten om att kulverten under regeringskansliet har ett öknamn, nämligen Knullverten. Oj. Och det av en anledning, och den som skrev det var den här hemska Moa Berglöf av alla människor. Som då är före detta talskrivare åt Fredrik Reinfeldt. Hon skrev det på Twitter. Så att, och jag såg även Nils Karlsson, vår vän faktiskt, eller ja, bekant från Miljöpartiet, före detta kommunalråd i Malmö. Han skrev att ja gud, alla politiska konferenser och sånt man har varit på. Vi kan väl säga så, det försiggår väldigt mycket blocköverskridande samarbete bakom kulisserna.
Du skrev han. Blocköverskridande samlag.
Ja. Det var blocköverskridande överskridande samlag. Ja, så att jag vet inte om det är så att den här miljön, och de är liksom isolerade på något sätt i sin bubbla. Du vet hur det kan vara, du vet hur det är inom medievärlden. Alla håller på och strular med varandra. Och vi har ju hört väldigt mycket rykten om SD och hur det är liksom... Ja, hålls på där till höger och vänster. Så att vi kanske inte ska vara så chockade över att det här det uppstod ljuvmusik mellan de här två. Men det är bara sånt lite osannolikt par också. Alltså, hon ser ganska bra ut ju, och han är väl, om man ska vara snäll, alldaglig.
Ja, men jag tror att de har de här... intresset för sex, för att vara uttryckade rakt på sak. Hon har ju då kallats, och vänta, jag ska inte säga det fula, men hon har kallats Bommersviks bästa sugerska.
Ja.
Och har tydligen ett våldsamt rykte från olika konferenser på Bommersvik, som ju är då SSUs kursgård. Men han lär också vara rätt så intresserad av sådana aktiviteter.
Ja, men då önskar vi Morgan och Annika lycka till med sitt rullande i sänghalmen. Och hoppas att de har det trevligt. Gemensamma intressen är ju alltid bra. Ju,
så att, ja, visst är det. Så att, ja.
Men du, det här med att de är Sveriges Peter Stroke och Lisa Page då?
Ja, det var bara någonting jag såg på Twitter, för att alltså, Peter Stroke och Lisa Page är ju de som var så förälskade i varandra och så passionerade i sitt hat mot Donald Trump att de liksom skickade sms med alla möjliga konstiga saker, och man hoppas ju att på något sätt så skulle Mogge och Strandhälskan fastna i någon utredning så de blir tvungna att lämna ut sina sms.
Det hade varit något det. Ja, Stroke och Page var ju då alltså anställda av FBI, båda två, han agent, hon jurist, och de var bland de drivande, kan man väl säga, i det som nu är känt som Obamagate.
Ja, och jag bara säger det också, att det som också gör det lite så här obehagligt är ju att hennes sorgearbete verkar ha varit väldigt snabbt avklarat. Hennes ex tog ju livet av sig i fjol. Mm. Och det var ju därför hon avgick som minister, för hon skulle ta hand om sina döttrar och så, men det var tydligen inte så viktigt längre. För jag menar, hon är ju redan i full fart igen på Twitter, och hon har ju blivit någon sån här jämställdhetspolitisk talesperson. Så att,
Och bråkar med en den ena och den andra på Twitter på sedvanligt manér, nämligen i nattmössan, som liksom är hennes främsta kännetecken. Men okej, då kanske vi slipper henne som minister igen i alla fall. Jag vet att du var lite rädd för det, att hon skulle göra comeback. Å andra sidan har det varit jäkligt skönt att slippa honom som minister också, så att jag vet inte.
Ja, det tror jag inte finns på kartan, om hon får bära bort honom därifrån hon ska bli av med. Ja, nu är vi klara med det skojiga, och nu får vi gå på det mycket, mycket allvarliga, nämligen infiltrationen av svensk polis. Och då kan man väl börja med att säga så här, att egentligen, alltså det är till viss del en infiltration, därför att det har kommit in så mycket aktivister, men det allvarliga är att detta är alltså styrt från högsta ort. Det är det som jag menar är så obehagligt, att jag menar att regeringen hela tiden har skickat ut signaler till polisen att de ska satsa på de här demokrati- och hatbrottsgrupperna, låta barn som blir våldtagna, strunt i det, här ska vi jaga folk som skriver fula saker på Facebook. Så att det är ju inte bara en infiltration av, alltså som liksom som en entrism ifrån någon grupp som står utanför, utan detta är ju styrt från högsta ort.
Ja, och det är ju extra allvarligt därför att vi just inte har, eller vi ska inte ha ministerstyre i Sverige. Myndigheterna i Sverige ska ju vara opartiska och fristående. Det är liksom hela tanken bakom hur systemet ska fungera. Men du, ska vi ta avstamp i den här Lisa, vad heter hon nu?
Simonsson.
Lisa Simonsson, alltså den knäfallande polisen. Mm. Och se en litet klipp av en film som Samnytt har publicerat angående hur det egentligen gick till när hon plötsligt föll på knä under en Black Lives Matter-demonstration.
Ja, vad säger du?
Utifrån de här bilderna ser det ut som en planerad aktion, tycker jag.
Mm. Mm. Där hon har kommit överens med de här två andra demonstranterna som sedan befinner sig inom den här cirkeln om hur det ska gå till. Att hon ska först är hon ute och viftar med batongen och bak, bak, bak. Och så går alla bara bak och sen så viftar hon undan kollegor som vill hjälpa henne. Mm. Och sen så händer plötsligt att folk börjar gå in igen. Och då gör hon ingenting utan står bara och väntar. Och så går de två ner på knä och så går hon ner på knä. Och detta, alltså, ja, det är naturligtvis helt vansinnigt. Och alltså att en polis agerar så. Mm. Men det är ju dessutom farligt för kollegorna och för alla andra människor där.
Ja visst, ja, absolut. Det, jag menar, det borde, i mina ögon så borde det inte vara något snack om att hon har begått grovt tjänstefel. Tänk dig motsvarande om det hade varit ännu mer.
Ja.
Mm. Fattar du vilket liv det hade blivit då? Och alldeles oavsett vilka politiska åsikter man har så borde vi liksom kunna komma överens om att polisen ska aldrig någonsin i något läge engagera sig för eller emot de demonstrationer som de är satta och bevakar.
Nej, men precis, och det gör de ju ändå rätt ofta. Man ser ju ofta poliser som liksom twittrar olika saker som inte går ihop med deras liksom helt objektiva roll. De är där för att ett, skydda demonstrationen, se till att demonstrationen kan genomföras, för det är deras uppdrag. Men också se till att inte människor stör och liksom bråkar och sådär. Och när då poliser ger sig i lag med vänsterextrema demonstranter vars syfte är att påverka samhället i en viss riktning, då är vi banne mig riktigt illa ute.
Det här är också en aspekt av det hela, att förfärande många, jag vet inte hur det är med polis Lisa, hur insatt hon är, men förfärande många verkar inte förstå vad Black Lives Matter är för slags organisation, att det är en uttalad vänsterextrem organisation.
Marxistisk.
Deras grundare har till och med sagt det öppet. Vi är marxister. Och
vi är tränade marxister. Vilket jag lägger in i det, att de är tränade i våld. För de vill ju omforma samhället med våld. Stötta den nuvarande samhällsordningen.
De tror på utomparlamentarisk metoder och att, precis som du säger, rasera allt det nuvarande för att sen då bygga upp det här som de ser idealsamhället från grunden, att allting nuvarande måste bort för att det här nya ska, och var känner vi igen det? Ja, det har ju testats lite här och var i världen, alltid med samma katastrofala resultat, och vi kunde nu se i Chas Chop, den här autonoma fristaden i Seattle, hur det urartade i våld till slut. Helt förutsägbart. Det slutar alltid så, därför att människor är inte funtade liksom att sitta och sjunga We Shall Overcome och att alla djur ska vara jämlika och allt det här. Det måste liksom finnas en, vad ska vi säga, kontroll funktion och just det här med liksom, om du gör något fel så blir du bestraffad och alla de sakerna, det finns en anledning till att de allra flesta fungerande, eller alla fungerande samhällen är inordnade på det sättet.
Ja, och det är ju det, alltså, det är ju där, alltså de har ju våldsmonopolet därför att vi en gång för länge sedan, faktiskt långt innan demokratins införande i Sverige, bestämde att folk ska inte göra upp sina egna grejer, utan vi lämnar över det till polisen och till domstolarna. Så det, är ju, det var ju så vi kom ur klantänkandet.
Precis.
Men de här människorna vill alltså ta bort polisen. De vill att polisen ska försvinna. De hade ju några tankar där i Seattle om att det skulle vara liksom socialarbetare istället. Men i själva verket, som vi var inne på för några veckor sedan, så påminner det ju om hur nazisterna tog liksom kontrollen genom att sätta in sina egna brunskjortor. Det är ju vad de egentligen eftersträvar. Ja, och då, alltså, då är ju vi i, alltså när vi till och med har poliser som vill det här, som jobbar tillsammans med de här samhällsomstörtande individerna. Vad har vi då för skydd? Vi har ju inget skydd överhuvudtaget.
Nej, men vad har du för belägg för det här med, inte för att jag misstror dig, men jag måste ändå fråga, det här med infiltrationen då? Har du liksom mer på fötterna? Vad kan man se som för vi har ju pratat om liksom det här marschen genom institutionerna. Det är ju en vänster, vad ska vi säga, vänstertaktik helt enkelt. Uttalad vänstertaktik. Hur ser vi detta på polisen?
Att de... Jo, alltså det gör vi ju redan, jag skulle säga att det började redan 99-2000 där någonting. För att jag minns så väl att jag jobbade på Aftonbladets redaktion i Stockholm. Och då hade polisen en jättekampanj, den första, för att få in kvinnor och invandrare i polisyrket. Och då satt jag och liksom retade mig på det och pratade med kollegorna sådär. Men vad är detta för någonting? Varför skulle det vara viktigt att det finns kvinnor inom polisen? Det är väl bättre att ha rediga karlar liksom. Och då blev en av kollegorna, han Erik Nises, du vet, som sen blev presstalesman åt Stefan Löfven och sen försvann han ut någonstans, för han är ju inte riktigt, ja. Han blev jättearg på mig därför att hans flickvän skulle minsann söka till polisen och hon var så glad över att de hade verkligen bestämt sig för att satsa på kvinnor. Så därför vet jag att det var redan då. Sen har man då fortsatt med detta och faktiskt sänkt kraven hela tiden för att få in de här grupperna som inte klarade testerna när vi hade den gamla synen på vad en svensk polis skulle vara. Det liksom började med att det var inte så noga med språket och sen var det inte så noga med fys att man skulle klara olika saker. Vi sänker det. Sen sänkte man ju till och med IQ-nivån på testerna. Så att nu behöver du inte vara mer än, alltså du kan ligga i den undre skalan för normal intelligens för att komma in.
Och vi har ju även sett detta, du var ju rätt så tidigt på det med att skriva om brandmän. Alltså räddningstjänsten, även de har ju gått den vägen att det då, man brukar ju prata om det ska spegla samhället. Och jag blir alltid tokig när jag hör det, för jag är så här, varför det?
Ja.
Varför det? SVT pratar ju gärna om det också, att deras programledare och programvärdar och så ska speglas. Varför? För det första, och för det andra så speglar det ju inte samhället och då ha lika många utlänningar som etniska svenskar till exempel. För vi är ju trots allt fortfarande i majoritet.
Nej, alltså det är helt snurrigt det där. Och jag menar, alltså brandmän och poliser, deras uppgift är ju inte att spegla samhället. Deras uppgift är ju inte att, här är jag som är turk och då kan alla turkar titta på mig och heja på mig. Det är ju inte det polisen. Och jag menar, det blev så absurt just när det gällde brandmän. Därför att, då skrev jag ju om alltså räddningstjänsten i Lund där jag fick reda på att de hade haft ett test där de här brandsoldaterna då skulle forcera en säkerhetsdörr. Och så tänker man sig att det brinner på andra sidan säkerhetsdörren och det är jättesvårt att bryta upp säkerhetsdörrar. Du måste ha hårda nypor och muskler. Och då var det två kvinnliga brandmän som hade liksom bildade ett par och de höll på i 10 minuter för att få upp säkerhetsdörren. Det finns inte ett liv på andra sidan dörren då. Nej. Vem är glad för att de speglar samhället? Deras uppgift är ju att rädda liv.
Inga, det här gäller ju egentligen alla yrken, att givetvis så är det den mest lämpade som ska ha jobbet. Hade du velat ha en person som speglade samhället som opererade ditt hjärta till exempel?
Nej.
Bara för att sådär liksom. Jag menar, det hela konceptet är så dumt och det tyvärr är det ju så att vänstern har varit skickliga på att sälja in det narrativet och sälja in det koncept, sitt koncept då med det här med identitetstanken och kvinnor, people of color och allt det här. Medan tar man liksom ett steg tillbaka så inser man att alla de sakerna är totalt ovidkommande vad det gäller huruvida en person sköter sitt jobb bra eller inte. Ja. Och huruvida arbetsplatsen fungerar eller inte.
Arbetsplatsen är ju inte till för att en massa människor ska få roliga jobb. Alltså arbetsplatsen är ju till för att utföra någonting. Och då ska man givetvis ha de bästa. Men problemet är ju att de här vänsterdrivna människorna, de totalt dominerar ju mainstream-medierna. Och genom att ständigt pumpa ut dessa budskap så bringas de flesta till den uppfattningen att ja, men alla tycker ju så, då är det väl så. Det är väl viktigt att det speglar samhället. Nej, det är det inte!
Tänk efter nu, varför är det viktigt? Ja, och det gäller även då Black Lives Matter, att folk, väldigt många människor tänker, ja men det är väl bra, det är väl synd om people of color, jag vet inte ens hur jag ska uttrycka det nu, för de här uttrycken ändras hela tiden.
Men då, med färg.
Men då är det fel. Det var ju fel att säga färgade, det får man inte heller säga. För det utgår ju då från någon vithetsnorm, att det vita är liksom, ja, skitsamma. Men liksom, då tänker folk så här, ja men det är säkert synd om då rasifierade, det ordet kan vi använda. Alltså icke-vita personer, det är det säkert, de är säkert förtryckta och så tänker folk de har någon liten vag uppfattning om slaveriet och allt det här och det har säkert, och så fattar de inte att Black Lives Matter handlar inte ens primärt om det. De skiter i de svarta för guds skull. De vill uppnå det här som vi pratade om innan, sitt anarkistiskt kommunistiska samhälle. Det är vad de vill.
Precis, och jag såg också på någon YouTube-kanal, X22 Report tror jag det var, om hur de, alltså de får massor med donationer nu, Black Lives Matter. Säkert då är det en massa vita människor som går runt med white guilt och sånt där. Var blir de pengarna av? Jo, förstår du. Då har de gått in på en sida där man kan se liksom vart pengar förs och så. De har gått till Joe Bidens presidentkampanj. Nej, för men... han har nu 2 månader på raken samlat in mer pengar än Donald Trump. Där han sitter i sin källare och svamlar. Hur kan det komma sig? Jo, för pengarna har gått via Black Lives Matter. Så detta är alltså styrt från globalisteliten som till varje pris vill ha bort Donald Trump. Sätter igång BLM att de ska ut och härja och förstöra. Och så ska de väcka sympati, konstigt nog. Och så går pengarna till Joe Biden.
Jag vill att vi tittar på ett litet klipp med en väldigt frispråkig och härlig sheriff i Clay County, Florida, om lag och ordning, kan jag väl säga att det handlar om.
Ja.
So you can threat all you want. You can say, hey, let's go to Clay County or let's go to some other peaceful county where their problems don't exist or not so much like across this country. Where relationships are great and not strained, and where the people support their sheriff and support the men and women who wear the uniform. And you'll have something waiting on you that you don't want. Yes, we'll protect your constitutional rights as long as you remain under the umbrella of peaceful protest or peaceful march. But the second that you step out from up under the protection of the Constitution, we'll be waiting on you. And we'll give you everything you want, all the publicity, all the pain, all the glamour and glory for all that 5 minutes will give you. Is it a threat? Absolutely not. But somebody has to step up in front of the camera and say, enough is enough. Tearing up Clay County, that's not going to be acceptable. And if we can't handle you, you know what I'll do? I'll exercise the power and authority as a sheriff, and I'll make special deputies of every lawful gun owner in this county. And I'll deputize them for this one purpose. To stand in the gap between lawlessness and civility. That's what we're sworn to do, and that's what we're gonna do. You've been warned.
Ja, det är helt underbart. Notera nu att den här sheriffen alltså är en svart man och att väldigt många, eller ja, flera av poliserna som står bakom honom är också svarta. Och jag tycker det är så intressant därför att vi har varit inne på det på den tidigare. Den här påstådda raskonflikten är bullshit. Mm. Mm. Normalt funtade människor går inte på det här. Varken, jag kan nästan tänka mig att färre svarta köper detta än vita. Därför att vita är så rädda för att göra fel och är så hjärntvättade och tror att vi har en massa vit skuld som vi måste betala av och så vidare. Men vettiga svarta personer vet att detta är bara dumheter och en påhittad konflikt som egentligen inte är...
Jag såg en rolig, vad heter han som är på Fox News också, Gaff. Ja, strunt samma. Men han hade i alla fall ett utbrott över detta, så sa han så här, att det handlar ju inte om svarta och vita, det handlar om losers och winners. Och alla winners vill jag vara med. Och det spelar ingen roll, jag vill bara svarta vinnare och vita vinnare. Och så kan de där vita och svarta losers gå och lägga sig någonstans.
Instämmer fullständigt, så att genomskåda det där skitsnacket alltså, för det är en påhittad konflikt som de använder för att vända oss plebejer mot varandra. Det har jag hävdat hela tiden. De vill att vi ska titta åt ett annat håll medan de mixtrar med kortleken. Det är vad det handlar om.
Ja, sen så det finns ju mycket, det finns många länkar här till, alltså polisen har tydligen, verkar det som, läckt information till det här trollet Lena Hansson om att Fabian Fälling hade varit där på något förhör. Vi har det här exemplet också från Samnytt om hur Malou von Sivers, hon hade blivit hotad när hon intervjuade någon gangsterrappare. Och genast, de greps omedelbart och det blev rättegång och hon fick beskydd och så. Medan däremot när Samnytt Simon Kristoffersson blev hotad. Nej, då har de inte tid. Nej, de har inte tid att utreda det och nej, det går inte och det blir för krångligt. Alltså det är hela tiden såna här exempel. Och det absolut otäckaste av allt, Maria, det är ju de här polisens demokrati- och hatbrottsgrupper. Det är ju de som är ute efter dig och mig.
Ja.
Och de har ju, de är också tillsatta på regeringens begäran. Regeringen har ju alltså i sina regleringsbrev, det är ju så de styr myndigheterna, fast myndigheterna ska vara självständiga, men via regleringsbreven. Där har de ju fått veta i år efter år att det hatbrott ska prioriteras. Det är det viktigaste. Så de får massor med resurser. Så gick jag in på polisens hemsida för att se vad det står. Då står det så här. Demokratibrott, polisens arbete. Polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. Alltså fattar du? Det är ju raka motsatsen till det de gör.
Ja.
De säger att det här är för att skydda vår yttrandefrihet. Men det de gör är att de ger sig efter sådana som dig och mig som utövar vår yttrandefrihet för att någon random människa har blivit upprörd när hon läste, läste den här artikeln. Mm. Det är ju totalt sinnesfullt. Alltså Orwell hade inte ens kunnat fantisera ihop det här.
Ja, fast det gjorde han ju nästan. Just det här newspeak, alltså det här språket som de använder i hans 1984. Det är ju, där är det ju nästan konsekvent så att krig är fred och så vidare. Alltså orden har den motsatta betydelsen från det ursprungliga. Och varje gång Morgan Johansson pratar om demokrati och att skydda demokratin så får jag rysningar. För jag vet vad det betyder. Mm. I hans huvud så, eller det han menar med det är att skydda socialdemokratin och status quo från obehagliga frågor helt enkelt.
Mm.
Så att det handlar om, och det ska man aldrig glömma, det är säkert så att alla partier vill ju såklart skydda sig själva och så vidare. Men sossarna är verkligen mästare på just det här att hela tiden, vad ska vi säga, hela tiden jämställa demokrati med sossestyre. Ja. Jag tror att i deras huvud så är det, och det har vi ju till och med, jag brukar tjata om det, var det Usman eller vem var det som sa att det hade inträffat en statskupp när Moderaterna tog makten?
Nej, det var hon... vad heter hon?
Det var någon
hon
annan.
Hon som åkte till Bryssel sen.
Kvinnlig...
Marita Ulfskog.
Ulfskog.
Det började på U i alla fall.
Ja. Fattar hur man är funtad i huvudet när man tycker att ett demokratiskt val är en statskupp.
Mm.
Då förstår du att i sossarnas värld liksom, så är allting som hotar deras makt odemokratiskt helt enkelt. Det är så de definierar det.
Ja.
Extremt, extremt obehagligt.
Jag såg en intervju med Stefan Löfven där han sa inte det rakt ut, men det var så här, typ sanningen, det är jag. Jag tänkte på Ludvig den 14 och L'état c'est moi, staten det är jag. Där han liksom förklarar att alla har ju fel och jag vet vad sanningen är och sanningen om Sveriges coronastrategi och så. Så det är verkligen så som du säger. Allt, varenda gång de pratar om demokrati och yttrandefrihet så menar de det som är bra för sossarna.
Ja.
Ingenting annat.
Det är precis vad de menar. Newspeak, kom ihåg det, kära vänner. Du, jag tänkte att när vi ändå pratar om Black Lives Matter och hela den här biten så tänkte jag att vi skulle ta Bilan Osmans fantastiska debattartikel så kallat redan nu.
Ja, jag har ju en del erfarenhet av Bilan Osman, och för er som inte vet vem det är så är hon den somaliska unga kvinnan som jobbar på Expo. som man kan väl säga att har gjort karriär på att vara rasifierad. Och jag vet att vi skrev om henne redan på Dispatch International. Mm. Och hon, för då hade hon gått ut och sagt att hon hade blivit så mobbad när hon gick i skolan för hon var den enda svarta. Och så sökte vi upp lite gamla klasskamrater till henne och sa hon mobbad, hon var den värsta mobbaren av dem alla. Mm. Hon hade ett helt gäng bakom sig liksom. Och hon är en typisk mobbare, det ser man i allt hon skriver.
Ja. Man ser det nästan på hennes förargliga uppsyn bara. Mm. Jag kommer ihåg att vår vän Roger Sahlström var ofta i clinch med henne på Twitter och på andra ställen. Och hon, det finns flera problem med Bilan Osman. Och jag tror att den största är att hon är så extremt okunnig om väldigt mycket. Mm. Och nästan koketterar med sin okunnighet. Och i den här debattartikeln då som Expressen av någon fullständigt obegriplig anledning har publicerat. Den har rubriken Sverige har varit vithetens högborg. Observera, har varit.
Ja, ja. Nu är ni inte så vita längre. Nu är vi många med annan hudfärg. Hon är ju en av dem som vill ha igång det här raskriget.
Ja, och jag tänker så här, om hon hade skrivit att Gambia är svarthetens högborg, hade någon tyckt att det var konstigt att Gambia var svarthetens högborg? Eller, alltså, jag menar,
eller Wakanda! Ja. Den fantastiska filmen.
Hon kommer med, i alla fall med en massa helt vansinniga påståenden i den här artikeln. Mm. Varav en del är rätt så till och med rent ut lögnaktiga. Men jag tror att det kusliga är att jag tror att Bilan Osman själv tror på det hon säger. Hon har byggt sig liksom en verklighetsbild, precis som sossarna bygger sin bild av hur det ser ut. Och så är det liksom så, va? Och där är hon nog någon slags offer, för det passar henne. Det tjänar hennes egna syften. Mm. Och då hon påstår bland annat då att det är svarta i Sverige blir rasprofilerade och hon attackerar stackars Louis de Geer och då den påstådda enorma slavtrafiken som vi tydligen hade vi svenskar och det hon kommer med en massa liksom lösryckta påståenden därför att en av de viktigaste invändningarna som folk har haft mot den här Black Lives Matter-grejen i Sverige, det är ju att du kan inte applicera amerikansk retorik och amerikanska problem och en amerikansk diskussion på Sverige rakt om. Det är inte alls samma förutsättningar och nu menar inte jag att BLM har något existensberättigande i USA heller, men dock så finns det ju en annan historia där som man kan ha en diskussion om.
Nej. Enligt Bilan Osman så är det Sverige som har gått före i allting. Det är Sverige som är liksom, det här rasprofilering pågår. Det är Sverige som har influerat USA att bli rasistiskt.
Ivar Arpi skriver på Twitter, Sverige är sämst. Sverige är fan till och med sämre än USA. Hur kan man leva i ett så fruktansvärt rasistiskt samhälle? Varför flyttar man ens hit till helvetet på jorden? Om det Bilan Osman skriver stämmer, borde inte folk fly hit? De borde fly härifrån.
Ja, precis. Och det är ju det. Hon är ju för dum för att fatta det. Därför att jag tror att det är någonting positivt i att Expressen publicerar sådana här dumheter. Därför att det är så uppenbart fel, lögnaktigt och korkat att det får ännu fler att vakna upp. Och då kommer de att säga, men snälla någon, om du inte trivs här, om du tycker att Sverige är så rasistiskt, så kan du faktiskt flytta härifrån.
Ja.
Men hon är ju svensk när det passar. Sen är hon somaliska när det passar.
Mm. Ja, det är lite grann sådär som en del feminister också opererar. Man är kvinna. Att vara kvinna betyder en sak i ett sammanhang och en annan sak. Alltså, vi kan ju ta liksom Lex Ann Linde då, som när hon har gjort bort sig fullständigt i en intervju med utländsk TV, drar fram att hon borde varit mer kvinnlig. Men i hela fridens namn har det med saken att göra. Du gjorde bort dig. Det har ingenting med ditt kön att göra. Och jag vet att vi har haft en diskussion om Bilan Osman ända från dispatch-tiden just att, och även andra så kallat rasifierade personer som agerar som hon gör. Det är bekvämt att dra det här raskortet. Kanske är det bara det att du är dum i huvudet. Det är därför folk inte gillar dig. Det har ingenting med din hudfärg att göra.
Nej, precis. Och just det här med att hon är så okunnig. Det som gjorde att jag började liksom tjafsa med henne på Twitter, det var att då var hon ju muslim. Alltså jag vet inte hur mycket muslim hon är, men hon var ändå så, du vet, det är ju därför hon har den där fåniga lilla hucklevarianten. Ja. Och då visade det sig, jag ställde massor med frågor till henne, och hon visste ju ingenting om islam.
Och du måste berätta om
jag kommer dit.
Förlåt,
och, och så var det någonting då med att nej, och islam är väldigt bra, vi har haft mänskliga rättigheter mycket längre, och du vet, Mohammed var den första feministen och allt sånt som de brukar slänga ur sig. Och då så skrev jag en fråga till henne. Bilan, vad tycker du om Kairo-deklarationen? Som ju är den som samtliga muslimska länder har skrivit under, där de skriver, jo, mänskliga rättighetsdeklarationen är bra, så länge den inte strider mot sharia, vilket allt gör.
Vilket upphäver allting.
Ja, upphäver allt liksom. Och då frågar jag henne, vad tycker du om Kairo-deklarationen? Och då svarar hon, det får du väl fråga de som bor i Kairo om.
Och det var också, hon är också en sån här människa som, hon hade inte slöja då. Nej. I början ju.
Huckle,
förlåt mig. Och, men så kommer hon på att antagligen så skulle hon få mer uppmärksamhet om hon tog på sig ett huckle, och mycket riktigt.
Mm. Men hon är ju fåfäng, så hon har ju inte det här tältet som är normalt bland somaliska kvinnor, utan hon har någon variant som hon bara liksom draperar lite över huvudet.
Ja, vår vän Katarina Janosch har konstaterat i en krönika på sitt Katarina-magasin att om Bilan verkligen ville krossa patriarkatet, för det är hon ju också väldigt engagerad i. Hon är engagerad feminist, förutom att hon är sån här påstådd antirasist. Om Bilan verkligen ville krossa patriarkatet, så skulle hon börja med att slänga sitt huckle. Skriver Katarina, och det är ju helt korrekt. Allt det här skitsnacket om att man, du vet, kan vara liksom muslimsk feminist och bla bla. Ja, alltså du kan ju ändra betydelsen, som sagt, av alla ord, va? Men i vår mening jämställd kan du ju inte vara när du går runt med en uniformspersedel som betyder, hej, jag är en ärbar kvinna som man inte ska våldta, men alla andra horor här utan huckle kan ni våldta. Mm. Det är ju inte särskilt systerligt, skulle jag säga.
Nej, men muslimers främsta plikt är att se till muslimska bröder och systrar, inte till otrogna hundar.
Nu blir vi anmälda igen, Ingrid.
Jag säger att det är deras plikt enligt deras så kallat heliga skrifter.
Ja, men det är säkert missaktning på något sätt.
Sen är det också väldigt, väldigt roligt. Jag måste nämna det att Mohammed Omar har ju skrivit ett par artiklar om hur somalier har ställt sig till slaveri. Och det är ju väldigt fantastiskt, för att om hon nu är så uppjagad över slaveri att vad heter han, Louis De Geer hämtade hem 4 slavar till Axel Oxenstierna, då kunde hon istället åka hem till Somalia och arbeta mot där det fortfarande finns slaveri, och där den främste slavförespråkaren står staty och är hyllad som en nationalhjälte.
Mm. Ja, och vi har ju pratat om det, men hon har ingen aning om allt detta, Ingrid. Frågan är om människan har läst en bok någon gång. Men vi har pratat om det flera gånger tidigare, just att den östafrikanska slavtrafiken har varit betydligt mer omfattande, betydligt mer brutal och pågått betydligt längre än den västafrikanska, alltså transatlantiska slavhandeln. Men det här är uppenbarligen ingenting som de här människorna vill uppmärksamma.
Nej, och det är just bara, det är ju det själva beviset att det handlar inte om svarta människor, om forntida förtryck eller nuvarande förtryck. Det handlar om att göra sig en egen karriär, och då drar man det kort som passar.
Och det handlar också om det ska vara rätt offer och rätt förövare. Mm. Det duger inte med liksom, Muhammed som förövare, utan det måste vara Nisse. Mm. Det är en gång som finns det likheter med hur extremfeministerna opererar, att det funkar inte alls för dem med rasifierade gärningsmän, utan det är bara vita svenska män i fokus hela tiden och deras förtryck och deras hemskheter. Och det är som, vi intervjuade ju vår vän Louay Ahmed här i veckan och den podden ligger ute, och han var ju också inne på det här hur knepiga både den svenska HBT-rörelsen och feministerna är, att de ger sig bara på etniska svenskar eller europeer, medan det liksom det här enormt mycket mer omfattande förtrycket, det är bara det finns inte. De är inte ett dugg intresserade av att prata om det.
Nej, och de ger sig på de män som har möjliggjort denna jämställdhetserövring som svenska och europeiska kvinnor har fått.
Ja. Och nu kommer Ingrid med ett inspel här om att kvinnor inte borde ha rösträtt, eller?
Nej, jag är alldeles för trött för att dra den en gång till.
Du, min kära vän, vi är faktiskt nästan uppe i en timme nu. Mm. Så att nu får vi ta och lägga band på oss för idag, tycker jag.
Ja, det gör vi. Och jag skulle säga som en liten avrundning där att jag menar ju inte med det här att alla svenska poliser är liksom handröjer.
Absolut.
Och inte kan sköta sitt jobb, utan jag tror fortfarande att det finns poliser, men jag är, alltså de blir färre och färre. Och jag har lagt länken till den intervju som Mikael Vilgot gjorde i februari med Peter Springare. Och jag tittade lite på den igen nu på morgonen och liksom tänkte, jag tror han är den sista polisen, den sista riktiga polisen, som åtminstone vågade säga någonting. Och jag är väldigt rädd för hur det ska gå, för att om inte polisen längre vill upprätthålla lag och ordning utan liksom bryr sig om politiskt korrekta frågor, då är vi alla i skit.
I fara, absolut. Så är det. Nej, det finns ju naturligtvis yngre polismän också som är bra på alla sätt, men de kan inte ha det lätt alltså i denna miljön, och jag undrar om de skulle kunna göra karriär, om de kan göra karriär idag, eller om man,
du vet, jag tror inte det. Du måste ställa upp på det här genustramsandet. Mm. Så att,
ett erbjudande om att prata ut med mig och Ingrid, det är stående till alla er poliser. Ni kan mejla oss på protonmail. Vad har du för mejl, Ingrid?
ingcarl@protonmail.com.
Mm, det är fullständigt krypterat och hemligt, och vi erbjuder fullständigt källskydd. Ni får gärna vara med i podden eller bara prata med oss, och så skriver vi om det, för att det här är, precis som Ingrid påtalar, väldigt, väldigt allvarligt och farligt för oss alla.
Ja, det måste ju finnas några poliser som ser de här farorna som vi ser och som är bekymrade och som vill dela med sig av sina tankar. Så snälla mejla.
Gör det. Och ha en underbart trevlig helg, alla människor där ute. Stötta mig och Ingrid. Gå in på ingridochmaria.se. Där finns en ruta Stötta oss med bankgiro, Swish och Donorbox.
Ja. Ha det så bra och Gud välsigne.
Hej då!